Och välkomna ska ni vara till Jordero-podden. Podden där ni lyssnar på och vi snackar om hur man har ett, eller försöker ha ett balanserat liv i harmoni med planeten och de kosmiska omständigheterna som ständigt förändras. Och dagens gäst är ingen mindre än min egen bror, Felix.
Jag är så glad över att få komma hit på Jordero-podden. För första gången i hela mitt liv.
Felix har varit väldigt entusiastisk till att vara med på den här podden sedan vi startade.
Mm. Ja, verkligen.
Mm, välkommen ska du vara. Jättekul att ha dig med.
Väl, tack så mycket. Det känns väldigt kul att vara här.
Mm. Ja, det känns lite annorlunda, eller hur? Nu när vi sitter här. För du brukar ju vara hos oss ofta. Och vi är ofta och hälsar på dig och... Ja. Och er mamma, ja, men nu är det liksom...
Fast ni var inte hemma hos mig så ofta, det var mer hos min mamma och vi var mer hos... Här.
Precis.
Det var mer sällan eller enstaka gång ni var hos mig.
Eller hur? Ja, du får ordna fler fester.
Ja, det ska jag få göra. Ja, men festerna, de var ni med på. Det minns jag som väldigt roligt, som min inflytningsfest och min 24 eller 25-års kalas. Fast då var ni 24-års kalas, var det nog ni som kom då. Mm. Inte på 25-årsfesten.
Berätta lite om varför du ville vara här och prata ikväll.
Jag kom hit för att vilja prata, för att jag vill ju gärna få vara med och prata någon gång i en Jordero-podd. Jag känner att jag har massor av historier i mitt huvud som jag så jättegärna vill kunna ge ut och förmedla. Mm-hmm. Och då tänker jag, ni har ju så himla bra budskap i era poddar, så jag känner att jag vill gärna tillbringa och göra någon häftig podd med er.
Wow, vad fint. Mm. Det är ju exakt det vi vill. Ja. Att folk ska bli inspirerade av budskapet och joina oss.
Ja.
Och
liksom
vill jag vara med.
Berätta sina sagor och historier.
Mm. Ja, och jag kan säga att jag är en riktig filmälskare. Bokberättelserna håller på att förminskas och inte är lika poppis som förut. Och jag kan tycker det är okej för mig. Alltså jag föredrar filmberättelser framför bokberättelser. Därför att för mig är film liksom det är ju det som är den typ den största kommunikationen. Mm. Det är liksom man blandar ihop bildspråket tillsammans med det verbala språket. Ofta säger ju bild mer än 1000 ord som är detaljrik fakta.
Mm. Tycker du inte att ibland så kan man säga mer genom att säga mindre? Ibland när man gör en låt så kan man ta bort alla instrument utom ett. Och då blir det instrumentet. Helt fantastiskt.
Så sant. Det har jag fått lära mig mycket genom min bok. Jag har skrivit om mina känslor och beskrivit vill att förtydliga mina känslor så mycket som möjligt. Genom att göra en detaljrik fakta och detaljrik information om det. Och skriva en detaljrik detaljrikt som möjligt. Men sen så insåg jag att... att det kan krävas fler faktorer än bara detaljrik och tydlig information och tydlighet för att man ska kunna nå ut till andra och kunna påverka andra och kunna få kommunicera och nå ut till andra. Det kan krävas till exempel att det ska vara relaterbart eller att det ska kunna få folk att tänka efter. Mm. Och det är så man påverkar.
Berätta om den här boken. Vad är det för bok du skriver?
Jag skriver en bok om mina första 20 år.
Mm,
och då beskriver jag mycket om från när jag föddes till när jag fyllde 20. Och då är i kapitlerna, det är alltså för tillfället så är det 12 kapitel och det är och alla kapitel är indelade i dagiskapitlet, särskolkapitlet och inkludering grundskolkapitlet. Sen alla åren jag gick på grundskolan och alla de 3 åren jag gick på gymnasiet.
Mm. Varför gick du i särskola?
Alltså jag gick i särskolan därför att jag hörde att jag hade inte tillräckligt, vad ska man säga, det är så svårt att kunna förmedla det på rak arm bara så här tydligt abrupt, men jag skulle säga att jag gick i särskolan därför att jag var ett autistiskt barn. Jag började prata när jag var 5 år gammal. Jag var utvecklade sent och långsamt, och folk trodde därför att utifrån min sena utveckling och mitt sätt att fungera socialt annorlunda än de flesta andra, och mitt sätt att kommunicera på ett ovanligare sätt, och att jag inte pratade tillräckligt bra, och att det gjorde att folk trodde att den vanliga skolan skulle vara onödigt svår för mig, helt enkelt.
Mm.
Och då gjorde det så att utifrån, det var inte bara jag, utan det var runt omkring liksom, att folk liksom hade en uppfattning av att den vanliga skolan skulle vara onödigt svår för mig, och därför trodde de att jag skulle utvecklas på bästa möjliga sätt i särskolan.
En sak som jag tycker är häftig och som du skriver lite om i boken, det som jag har läst, är ju att du har ju väldigt bra och klara och tydliga minnen från väldigt tidigt i din barndom.
Ja, som dagiskapitlet, där har jag extremt tydliga minnen och klara, som är klara och tydliga.
Mycket tydligare än många som kanske inte är autister.
Ja, exakt. Och det där, jag kan lova, när jag går på en daglig verksamhet som heter Unika, som ligger i Valhallavägen 52. Och där så varje fredag så får man uppträda på något som heter Scenen är din. Och då har vi en scen där. Och så ska någon som har skrivit in sig på listan få vara med och uppträda någonting på max 5 minuter.
Mm-hmm.
Och då har jag fått uppträda. Andra brukar sjunga artisters låtar eller spela upp som om man själv var artisten. Eller att man tar och visar någon filmklipp eller så. Men själv så läser jag ur min bok, 5 minuter ur min bok och ur mina kapitel. För det tänker jag kan också vara en uppträdande. Det är inte bara att man ska, det är en konsert. Det är inte för mig, det är inte att en konsert för mig. Det är inte bara en sångare som ska sjunga. Det kan också vara när någon läser upp ur sin bok. Mm. Det skulle också kunna vara en konsert.
Man får uppträda med precis vad man vill.
Ja, det får man göra.
Men jag blir lite nyfiken när du säger att du skriver den här boken från att du föddes till 20.
Ja.
Och du skriver mycket om dagisåren, men hur tidigt minns du? Vad är ditt allra tidigaste minne, vet du det?
Och så det är så svårt att veta exakt, men jag minns liksom från när jag var, jag tror jag minns lite från när jag, en del från när jag var 1, och sen en mer lite till när jag var 2. Och sen minns jag en del från när jag var mellan 2 och 3.
Ja. Vad minns du från när du var 1? Du minns inte liksom att du föddes?
Nej. Självklart. Det minns jag ingenting
om. En del minns ju när de lämnade Gud, pratar vi om idag. Man Precis. Lämnar Gud för att bli en unik själ och färdas mot jorden. Och att en del minns det.
Men jag tror, det kanske inte är så att man liksom bara minns det, utan det vi pratade om idag var ju att det var personer som hade gått igenom en ceremoni för att kunna minnas, för att det sitter kvar i cellerna i kroppen och att man på det sättet kan få fram de minnesbilderna. Så allting man har varit igenom finns ju i oss. Oh. Men sen så har ju minnet valt bort vissa saker och man minns inte allting. Men därför är det lite spännande, för jag minns nog väldigt lite från liksom när jag var 1. Jag tror inte jag minns någonting från när jag var 1. Kanske liksom mer 3, 4, sådär.
Mm.
Ja, så jag minns ingenting från när jag var bebis. Så det vore intressant att liksom, om du har ett väldigt tydligt minne, att få höra hur
känns det att vara bebis?
Jag kommer ihåg att jag minns det som att min mamma var ängeln på jorden. Hon var gudomlig. Hon liksom, varje gång jag myste med henne, det var som att vara i sin egen klippa.
Mm.
Egentligen, jag kan tänka mig att autist för mig, det är någon som inte kan kommunicera med omvärlden och som inte kan läsa av koder inom det sociala och förstå liksom koder som ingår i det sociala samspelet mellan olika människor och veta hur man ska samverka med andra, och att autism är också att man inte har alltid förståelse för hur saker och ting funkar och hur det går till och så. och inte fattar andras gränser. Men jag kan tycka att det är så olika att det finns någon som är autistisk på sitt sätt, och så kan jag tycka att någon annan är autistisk på ett annat sätt. Så det blir ju liksom ändå svårt att säga att han är autistisk, han klarar inte av det. Han är också autistisk, han klarar inte heller av det här.
Man får se från fall till fall.
Ja.
Mm.
Men sen så har jag också nu på den senaste tiden, sen sist vi sågs ofta, så har jag gjort en meditation som heter mantra, där en mantra meditation där man mediterar 2 gånger om dagen 20 minuter, så det släpper loss en massa orostankar eller massa fantasi som kommer och stör hela tiden. Och då blir man ju närvarande och härvarande på ett annat sätt.
Jaha.
Efteråt.
Vad är det för slags meditation?
Det är en meditation som min mamma faktiskt har lärt mig. Där man ska sätta sig och sitta bekvämt, och så ska man blunda i 20 minuter. Och så släpper en massa hang-ups eller en massa tankar finns i huvudet, och så släpper man loss, och så blir man ju fri, och man får utrymme till att tänka efter och så. Och känna igen och liksom kunna. Och jag, dessutom det är magiskt med den där meditationen som jag upptäcker, jag läser till och med snabbare, har bättre läsförståelse också.
Wow.
Ja.
Hur länge har du gjort det?
Jag har gjort det bara på några dagar. Så jag, det är nytt, någonting nytt för mig. Som jag upptäckt.
Tror du att flera autister skulle må bra av?
Ja, det tror jag faktiskt. Men jag tror också att om man ska långsiktigt kunna må själv bättre, så tror jag att jag skulle rekommendera att man skriver en bok om sina upplevelser så här, under lång tid av sitt liv. Så man får se helheten av sitt liv och ha förståelse för hur ens liv var. För det tror jag inte många har.
Hur är det? Är det många autister som har läs- och skrivsvårigheter? Är det vanligt att det sitter ihop?
Det är många som har det, och jag känner att när jag gick till exempel på särskolan, så kan jag lova att jag märkte att det var många som kommunicerade och hade konversationer på ett annat sätt. Vissa använde sin kommunikation på ett helt annat sätt än andra, och andra hade det annorlunda. Vissa skrek bara för att använda sin kommunikation, och andra bara pratade tyst för sig själva och bara kunde skriva eller teckna sig ur, eller bara använde bara vissa ord, punkt. Och sen gjorde gester, eller bara gjorde ingenting, bara sprang runt. Det är liksom varierat, det är så svårt att säga. Att alla, bara för att man är autistisk så klarar man inte av någonting. För så är det inte.
Nej, såklart. Nej, förstås inte. Men det finns ju väldigt olika grader.
Ja, självklart.
Autismspektrat, som man kallar det då. Så det kan ju vara så att man har väldigt mycket tankar och svårt att reda ut sina tankar, och därför så bara springer man runt och kanske skriker. För det har man ju också sett exempel på, att det finns de som får såna utbrott, väldigt aggressiva utbrott kanske, och så. Har du varit med om det?
Ja, absolut.
Men du har inte själv haft det? Men du har sett
jag har det. Haft det i vissa perioder, sällan har jag kunnat haft aggressiva perioder. Det är nog också kan bero på en stor besvikelse. För saker och ting, och en besvikelse över att inte ha känt sig meningsfull och respekterad på ett sätt som man önskat. Och också känt besvikelse över att folk inte har varit så öppen mot den och haft stor förståelse för en, bara för att det var på grund av trångsynt sätt att tänka och likasinnat sätt att tänka. Som gjort att det har gjort det svårare för mig att kunna vara en del av samhället. Och som jag själv känt en stor ilska på.
Vad är det som gör att du inte känner dig som en del av samhället?
Alltså jag känner till exempel de flesta, de Jag blev till exempel, det är så svårt att säga, jag hade till exempel ingen, ett exempel det skulle kunna vara att jag hade ingen rätt till att börja på en vanlig skola. Och när jag hälsade på Eriksdalsskolan och fick se på där Kaspar gick där och fick se hur den vanliga världen såg i grejen. Men när jag började på särskolan, då trodde jag att jag gick i vanlig skola. Jag trodde jag var som vilka vanliga barn som helst.
Du var som i The Matrix när du plötsligt insåg att du gick i en så här en drömvärld.
Precis.
En illusion.
Ja, det var som att jag gick i en illusion.
Allt var stageat.
Ja, exakt. Precis så kände jag. Nej, ja. Och när jag upptäckte Eriksdalsskolan och fick se hur den vanliga världen såg ut, jag blev liksom så jävla avundsjuk på min bror Kaspar.
Vad var den stora skillnaden?
Alltså stora skillnaden mellan den vanliga skolan och särskolan. Särskolan, det var som att det var som en beskyddad verkstad. Och
hur beskyddade de?
De ville inte att de skulle nå ut till den vanliga världen. Där fick man liksom extra stöd och det var splittrat av personal. Alltså, jag vill inte säga negativiteter om särskolan, men jag kan säga att det var väldigt splittrat. Och det var vissa var fantastiska, de hade kärleksfullhet för barnen, men andra bara tog det som ett vanligt jobb. Ibland var vissa där och ibland så var många gjorde något annanstans. Man visste inte vilka personal var de befann sig, var de var och var de inte var. Det var så splittrat.
Hade ni inte lärare?
Vi hade
som
lärare.
Som vanlig skola?
Nej, ingen var inte som vanlig skola. Utan de kom dit små hit och dit och sen stack de iväg.
Okej, vad konstigt.
Och hur gammal var du när du insåg att du gick in i en annan slags skola?
Jag tror att det var när jag gjorde någon studiebesök med våra föräldrar på Eriksdalsskolan och fick se hur du hade det.
Och vilket årtal. Jag måste bara lägga in här. Felix är extremt bra på att veta vilket årtal som olika saker har hänt.
Jag tror faktiskt att det var runt... Jag tror att det var 2002.
Okej.
Möjligen. Det skulle kunna vara 2002 faktiskt.
Och då var du 8?
Jag skulle fylla 8, men jag tror då jag var 7 år.
Okej.
Jag var nog i slutet av 7-årsåldern.
Så det var ganska tidigt då när du...
Ja.
Ja, ganska nyligen hade börjat skolan.
Jag blev så arg på dig, Kasper, för att du hade rätt till att vara dig själv. Du behövde inte utveckla för att funka på ett annat sätt. Du kunde vara dig själv och ändå ha rätt till att gå i vanlig skola, sen rätt till att få förutsättningar till allting. Men jag själv inte hade, jag var tvungen till att ändra mycket på mig själv för att jag skulle bli som funka och vara lika, funka på ett likasinnat sätt som de flesta andra, för att jag ska kunna gå i vanlig skola och ha förutsättningar till allting. Och det kände jag som en stor orättvisa.
Men du förstod direkt på att det var för att du inte hade de rätta förutsättningarna.
Ja, och då tänkte jag
kopplingen.
Ja, det var då jag började känna inombords. Vad är det? Varför går han i vanlig skola medan jag egentligen inte gjort det? Och då frågade jag, höll inombords de här frågorna hos mig. Och så höll de på länge.
Frågade du någon frågorna?
Nej, men jag frågade mig själv och så höll jag på och tänkte, och jag blev så irriterad att jag var tvungen att gå i en beskyddad verkstad och jag ville inte det. Och sen kom jag på, ja men nu vill jag till en vanlig skola. Det var då allt började plötsligt hända och det var då alla började, wow, nu fick han i den där lilla pojken ut sin vilja. Och då blev det som att alla blev små chockade och små paffa av att den lilla killen kunde uttrycka en så stark vilja.
Hur uttryckte du din vilja?
Jag blev arg och jag blev ledsen och så irriterad att folk inte förstod mig hur jag kände. Att jag sa, jag vill till vanlig skola, inte Mariaskolan. Och jag visste inte hur man skulle uttrycka det. Så då, jag hade liksom svårt med det. Att kunna uttrycka tydligt det verbala språket. Och då kunde jag allt som sagt säga, jag vill till vanlig skola, jag vill till vanlig skola, inte Maria. Och
vid det laget så kunde du prata så att du kunde i alla fall säga det.
Ja.
Jag tänker på när jag slutade gymnasiet och började jobba.
Mm.
Mitt första... Ja, det var väl kanske till och med mitt första och riktiga jobb som var lite mer än liksom några veckors tillfällig deltidsjobb. Utan då jobbade jag med att dela ut godis i tunnelbanan på Selecta.
Just det.
Mm. Och då kom jag ihåg att jag hade en sån här känsla av att bara, wow, jag är en i gänget. Jag är en del av samhället. Nu betalar jag skatt. Jag gör någonting om dagarna som det är tänkt att jag ska göra. Och jag får lön så att jag kan köpa min mat i de här affärerna som finns i de här olika byggnaderna. Och då var jag så bara, aha. Och så kommer jag ihåg en så stark känsla av inkludering på något sätt. Fast jag hade aldrig tänkt på att jag kände mig exkluderad av det. Jag tänkte att ja, men det är ju en del av systemet att man går i gymnasiet och grundskolan och allt det här. Men... ja, det var bara en intressant upplevelse av att så här, kom ihåg det fortfarande, att det var väldigt tydligt.
Mm.
Efter att jag slutade på gymnasiet och gick på utbildningen som Folkuniversitetet i Rådmansgatan i konstskolan där, och sen 2 år i animationsakademin. Efteråt gick jag på Skarpnäcks folkhögskola på en pilotutbildning, serietecknarutbildningen. Och sen har jag varit arbetslös och utbildningslös. Jag kände att det var så jävla tufft, för Arbetsförmedlingen sa, som var, hade en plikt om att hjälpa folk till att kunna få hjälpa dem att hitta ett jobb som passar dem utifrån deras förutsättningar, så gjorde Arbetsförmedlingen inte ett jävla skit i 8 månader med att hjälpa mig till att kunna få ett jobb som passar mig.
Inte?
Nej, de gjorde inte ett jävla skit.
Och så de var de alltså tråkiga jobb som inte passade dig?
Nej, inte alls. Utan de gjorde så här, de skickade iväg ett hotbrev om att de sa du har missat ett möte som var obligatoriskt och viktigt. Ja. Och så var det inte det mötet bestämt.
Mm.
Och de bestämde inte att det var det där mötet. Och jag såg innan tidigare att det där mötet var ingenting bestämt och ingenting hördes av att det mötet skulle ske med mig. Mm. Och så sa de ändå och skickade att du har missat ett viktigt möte.
Mm.
Och min mamma läste det där och hon blev så jävlar, hon har aldrig varit så jävla arg i hela sitt liv.
Och då kände du dig inkluderad i samhället?
Nej, jag kände mig exkluderad.
Okej, men jag menar, när kände du dig inkluderad?
Aha, okej, men då ska jag tänka på det. Jag sa ju att jag kände mig inkluderad här med när jag gick på de där utbildningarna och hade rätt, hade rätt till att gå på de där utbildningarna efter gymnasiet. Och att jag ändå, även trots att folk inte tyckte att det var en bra idé att jag skulle gå i vanlig skola, så kände jag mig på något sätt och vis inkluderad.
Jag har inga bra erfarenheter av Arbetsförmedlingen heller. For the record. I don't like them.
No, I hate them too. Mm. De fattade inte ett jävla skit om att man kunde tjäna pengar på kreativa saker. Och jag kan säga så här när jag pratade om...
Frågan är, kan man tjäna pengar på okreativa saker?
När man kollar på de här utbildningarna, på de här jobben som de kunde ge och ha möjlighet att ge, så gav jag som ett förslag om att jag skulle kunna animera filmer åt de här ställena och åt de här jobben. Och till det här zooet till exempel, för det här djursoet, så skulle jag kunna animera en liten kort, fin kortfilm åt dem. Så sen så när jag berättade om det här med filmskapet, då sa faktiskt de på MISA att jag är hemskt ledsen, men ursäkta, men jag vet inte om man kan tjäna pengar på kreativa saker och tjäna pengar på film. I vad de sa.
Ja, det finns ju ingen som tjänar pengar på film, eller hur?
Det var de sa till mig där.
Nej. Ja, det låter ju galet.
De har koll på arbetsmarknaden.
Mm.
Min mamma, hon tyckte att MISA...
Nej, hon är okay. Inte här.
Okej, okay, jag ska skita.
Vad du tycker.
Okej, okay, förlåt. Jag är hemskt ledsen. Alltså, bra att ni stoppade. Annars kanske jag hade blivit en utpekande person. Och det vill jag inte.
Hur?
Bra att jag tänkte på det.
Jag ville veta hur det gick med skolan. För att vi pratade...
Ja, ah, just det. Förlåt. Jag började tappa bort mig.
Det är okej.
Okay. Ledsen. Jo, det här med skolan...
Ja. Fick du börja på Kaspars skola till slut?
Nej. Det tog liksom möjligen 3 månader för mig, för skolan, att kunna låta mig få gå där. Få testa där. Och min lärare, hon ville, som skulle bli min lärare, hon ville inte att jag skulle gå i hennes klass, därför att hon inte ville ta ansvar för mitt specialpedagogik. Mm. Och om jag går dit så skulle hon vara tvungen att ta ansvar för min specialpedagogik. Och det ville hon inte, för hon var trött och hon orkade inte lära ut.
Var det här en lärare på Eriksdalsskolan?
Nej, det var min lärare på Mariaskolan.
Okej, som var särskolelärare?
Nej, som var en grundskolelärare.
Okej, så de hade vanlig grundskola på Mariaskolan också?
Ja, det var Mariaskolan var indelad både på särskola och på grundskolan.
All right.
Och så var det en kurator där som inte ville att jag skulle gå i skolan, därför att hon trodde att det skulle bli skitsvårt för mig och skittufft, och tyckte att det bästa som skulle vara för mig var att jag inte går där, därför att hon hade ett autistiskt barn själv, och därför tyckte hon att det bästa för mig är att inte gå där, för annars hade det varit skittufft för mig på samma sätt som det skulle vara för hennes barn. Men jag vill inte säga utpekande. Det är bra att jag vill säga ett yrkesnamn istället för namnen. Jag har lärt mig att man inte ska vara utpekande heller.
Det är fint.
Ja.
Så det skulle vara bra för många autistiska att få gå i en vanlig skola.
Det tror jag, om fler hade fått chansen till det.
Mm.
Och fler hade varit öppna för att det är bra att vara unik. Och det är spännande.
En vanlig skola, är det då en skola som...
Mariaskolan och Eriksdalsskolan till exempel. Ja.
Exakt, vad är en vanlig skola?
Som Eriksdalsskolan och Mariaskolan, ja.
Mm.
Det till exempel. Om de hade varit mer öppen för personer att alla... Man kan ändå vara unik och det är inget fel att vara autistisk. Man kan istället för att säga autist så kan man säga ja, den personen är unik. Den är egen och det är bara spännande och roligt. Då hade det varit ännu bättre, för då hade utvecklingen varit skett mycket mer.
Mm.
Än att man tror att alla som är autister och alla som är annorlunda, att man bara uppfattar dem som att det är bara lika farligt att möta som en ny krokodil eller en lejon. Som jag tror många i grundskolan och gymnasiet tror.
Det är sjukt att de säger så.
De säger inte så, men de tror det. De säger inte så, men jag hade på känn av att de tänkte så. Att om en person som var autistisk skulle komma in i ens liv, om man skulle släppa in den, så skulle det vara lika farligt som en vithaj kom och åt upp en, eller en lejon kom in och ville käka upp en. Eller en giftorm ville bita, så dör man.
Det är inget man vill ha i sitt klassrum, helt enkelt.
Nej, och ingen man vill ha i sitt liv. Och då tror man att det är livsfarligt att släppa in någon som är annorlunda än vad man själv är. Mm.
Men samhället är väl tvunget till att ta vad säger man, take action.
Ja.
För det är väl mer och mer utbrett, är det inte?
Ja, det blir mer utbrett. Det har blivit mer utbrett sedan jag började på särskolan, absolut. Det måste jag säga.
Har du sett några skillnader i hur det funkar idag?
Ja, jag tror att det är fler som skriver artiklar och debatter och böcker om funktionsvarierade människor. Det har blivit en större fråga. Hur gör vi med de här funktionsvarierade?
Jag har alla vithajar i klassrum.
De tror att det blir ändå som vithajar, fast de säger inte att det är vithajar, men det uppfattas som det.
We're gonna need a bigger boat.
Och det tycker jag är löjligt att de tror att autister är lika farliga som lejon.
Sjukt löjligt.
Ja, verkligen enormt löjligt. Ja, men skolan är löjlig på sitt sätt.
Urlöjlig faktiskt.
Uh-huh.
Ja, men system är löjliga på sitt sätt.
Och normer också.
Mm. Mm. Exakt. Men du Felix, kan inte du berätta lite om din film, Den udda begravningen?
Jag är i alla fall enormt stolt över Den udda begravningen.
Mm.
Tycker det är en grymt bra film som har visats nu på 12 filmfestivaler och vunnit 3 priser.
Mm. Det är fantastiskt.
Ja.
Ja,
och den har visats på fler länder utomlands än visats på Sverige, kan jag lova.
Mm. Men kan du berätta lite från A till Ö? Liksom, först gjorde du filmen och sen... Skickade du runt den en massa?
Jag skickade runt. Jag var oerfaren hur det kom till när man skickade till filmfestivalet. Så jag bara chansade. Jag skrev aldrig en lista på vilka filmfestivaler jag skickade och inte skickade. Jag bara skickade. Och så kunde jag skicka till filmfestivaler för att, och betala för vissa utan att veta vilka som var bra att skicka och inte. Jag var värsta oerfarenheten när jag skickade till filmfestivalen. Men jag lyckades i alla fall få napp på några stycken.
Mm.
Och jag lärde mig, trodde i början att alla som man, ja, i början trodde jag alla filmfestivaler som man skickar till, alla kommer bara säga ja. Det var så jag trodde innan. Och sen upptäckte jag,
det är bra att vara positiv.
Mm. Och sen upptäckte jag, nej. Då sa inte jag, jag bara chansa. Mm. Och så och bara var positiv, bara vilka chansa. Mm. Och sen hade jag ingen erfarenhet som man ansökte, så jag fick en massvis av avslag. Jag skickade typ till mer än 100 stycken, runt kanske upp till tusentals filmfestivaler omkring där.
Du la väldigt mycket energi på det här.
Ja.
Det är ju fantastiskt. Ja. Vilket arbete.
Men hur många har visat den i slutändan?
12 stycken.
Mm. Det är nog många som, det är få som kan säga att de har en film som har visats på 12 filmfestivaler.
Jag tycker det låter jättemycket.
Ja, aha, verkligen.
Det låter som ett bra, en bra fångst.
Ja. Mm. Och det är din första film.
Mm.
Som jag, ja, min första som jag visas på filmfestivaler.
Mm.
Ja.
Mm. Mm.
Ni har ju ändå en väldigt nära relation och kan prata om allt möjligt.
Ja.
Det är inte alla syskon som...
Precis. Men det beror ju på vad det är för ibland, vad det är man pratar om och hur man pratar om det. För jag tänker mig att det finns alltid olika behov av att prata. Det finns de som vill säga någonting enstaka gång eller några få gånger eller en gång och så är man färdig med den. Andra behöver man upprepa flera gånger och för att man ska känna sig trygg med det. För det kan bero på helt olika sätt. Antingen blir det kaos i huvudet och det blir svårt att få struktur på ordning och sånt som finns i skallen. Mm. Och ibland så är det så att det blir svårt för den som vill höra upprepningar att kunna bli klar med det få gånger eller några få gånger eller en gång och gå vidare.
Mm. Mm.
Och få behöva tryggheten.
Man kan väl säga att vi pratade lite om vad autism är och någonting som jag tror är ganska vanligt är att man har väldigt många upprepande nervösa tankar. Man kan ha extra mycket oro och man behöver mycket liksom bekräftelse på ifall det man gör är korrekt. Och det, så är det ju för dig ganska mycket, Felix.
Ja, absolut. Men jag kan tänka mig, och det är extremt intressant det där. Så handlar det väldigt mycket just om behov av att prata och varför jag behövde upprepa saker. Och då berättade jag väldigt mycket om att det var kaos i mitt huvud och det brukar vara ostruktur och det är krig i mitt huvud och det är mycket som är stökigt och mycket som är ostrukturerat och det är mycket icke-ordning och det finns inga lagar i mitt huvud liksom.
Mm.
Och det behövs struktur och ordning på saker och ting, annars så går allting... Hatt och fnatt och hitt i fnatt.
Är det så det känns för dig? Om saker och ting inte blir som du har tänkt dig så blir du stressad?
Ja, jag är inte stressad men jag hittar ingen struktur i mitt huvud och det blir kaos.
Mm.
Vilket är hårt för det händer ganska ofta, eller hur? För alla människor menar jag. Att saker inte blir som man har tänkt sig.
Ja, och att det blir kaos i huvudet och ingen ordning finns. Precis. Och det är svårt att hitta. Att jag har alltid haft, jag som har hört att jag från mina föräldrar, från många människor framförallt, att det jag gör är fel. Och det sättet jag tänker på, det lösningen jag kommer fram till grejer, att det är fel. Och då har jag inte alltid litat på mig själv att jag har rätt kring saker och ting. Och då vill jag få ordning på, att jag, på vad jag har rätt kring och inte.
Mm.
Jag brukade fråga väldigt mycket om superhjältar och superskurkar och filmkändisar och gamla filmer och nya filmer till exempel.
Mm.
Det brukade jag fråga väldigt, väldigt mycket om och samma frågor hela tiden.
Mm. Och varför var det samma fråga varje gång?
Det var som jag sa, det var kaos i mitt huvud och det var ostrukturerat och jag hade ingen ordning i mitt huvud och fanns inga lagar och folk sköt i mitt huvud, i mitt huvud. De sköt mot varandra och bilar körde upp och ner i luften och allt, husen sprängs upp i luften och gator sprängs upp i luften.
Kan du ge ett exempel på en fråga om en film som du har ställt väldigt många gånger?
Som till exempel om Även om Heath Ledger är till exempel jävligt läxig och han är så jävla grym som Jokern, jag undrar inte det Jack Nicholson också jävligt grym som Jokern, fast han kanske inte är lika läskig som Heath Ledger var. Och det kunde göra folk maximalt tröttade, för jag höll på att prata om det.
Ja, men första gången så är det en jättekul fråga, så kan man reflektera lite om man gillar Batman-filmerna.
Mm.
Men sen, hur lång tid tog det innan du frågade frågan igen?
En halv dygn till en dygn. Det kan kanske ta 40 minuter.
Ja.
Men om du frågar frågan igen, är det för att du har glömt bort svaret eller är det för att...
Jag vill få bekräftelse.
Ah.
Jag har blivit bättre på något sätt att kunna känna mig trygg och lita på det jag gör är rätt.
Mm. Och det där är ju något som många behöver hjälp med, tror jag.
Ja. Ah.
Hur gör man för att kunna lita på sig själv?
Ja. Och det, jag har alltid velat lita på mig själv genom att hitta bekräftelse från andra, men sen upptäckte jag nu när folk kan bli jävligt arga och irriterade så fort jag vill få bekräftelse, samma bekräftelse flera gånger, då försöker jag hitta ett struktur, men det här funkar inte, men då måste jag kunna kanske skriva ner och försöka hitta andra sätt att veta hur ska jag kunna lita på mig själv.
Och hur gör du då?
Jag skriver ner det mest logiska som jag kan tänka mig utifrån det jag kan, och så läser jag också. Ibland är det som så att när jag skriver ner en lista, jag skriver ner på text och det mest logiska bara jag kan tänka mig, då kan jag tänka mig, shit, det här är, jag verkar ju kunna det här fasansfullt mycket.
Vad du skriver ner då? Då skriver du ner Jack Nicholson var bra och Heath Ledger var också bra. Typ så.
Ungefär, men det kan vara andra saker. Och berätta liksom hur till exempel mental styrka och fysisk styrka funkar i kombination med varandra till självförsvar. Och när är mental styrka viktigare än den fysiska styrkan? Eller när är den fysiska styrkan viktigare än den mentala styrkan?
Mm, det är någonting som jag har pratat mycket om.
Ja, precis. Och då har jag försökt skriva ner det så att jag ska kunna ha koll på själva självförsvars.
Är det för att du... reflekterar över människors olika värde?
Jag tänker mig hur bra en person kan klara sig i alla faror i livet. Det är det. Och då räknar jag med det. Liksom.
Det har varit superhärligt att få prata med dig, Felix. Och få gå in lite mer på djupet i lugn och ro liksom, på... Både höra mer om hur du har upplevt det att växa upp med skolor och olika typer av skolor och utanförskapet och hur det har påverkat dig, och också om de teknikerna som du har hittat idag för att må bättre. Och sen är det jättekul att få höra när du pratar om din passion med film och animation och så, hur just det att du har hittat det där som får dig att brinna.
Ja, och jag kan också säga till dig om det här med film, är att för film för mig vad som har gjort att jag vill skapa film, vad jag vill skapa berättelse, att jag älskar superhjältefilm och jag älskar hjältehistorier och jag älskar den här med goda mot det onda, för det handlar väldigt mycket om att bara för att någonting är svårt så betyder det inte att man inte kommer att kunna klara av det, eller att ingenting kommer att lösa sig, att det inte kommer att bli bra, utan man ska ändå kämpa och rädda dagen, rädda världen eller rädda universum. Trots att det kan vara svårt så finns det allt, kan man ändå alltid hjältarna se till att göra det, och det kan bli hur bra som helst. Oavsett hur svårt det än blir.
Och de flesta superhjältar är ju inte vanliga människor.
Nej.
De är någon slags funktionsvariation.
Det kan man lätt säga att de är.
Eller hur?
Funktionsvariation.
Ja.
Och det är därför jag älskar hjältehistorier.
Mm.
Det är det som gör att jag vill berätta historier.
Jag tror att vi och många av de som lyssnar ser jättemycket fram emot att få se din nästa film. Och du har ju en hemsida
Ja, www.mandarinman.se. Men jag har börjat faktiskt kolla nu in på andra nya hemsidor för att kunna utveckla min hemsida ännu bättre. Det kanske inte kommer längre att heta mandarinman.se utan Swan Productions. Okay. Där jag berättar kortfattat om mina serier och sen kommer jag ha en länk med filmer istället.
Just det, okej. Okay. Nu, just nu så kan de kolla på mandarinmannen.se och hitta dina serier.
Ja.
Ja. Och allt som du har gjort hittills.
Slutet gott.
Allting gott.
Ja, och det var så.
Du har lyssnat på Jordero-podden. Podden där vi söker inre frid och yttre fred genom yoga, meditation, musik, gemenskap och allt vi kommer över. Tack för att du lyssnar, delar och prenumererar. Vill du veta mer om oss går du in på jordero.com. Vi finns även på Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram och sist men inte minst Patreon. Där du kan stötta vårt arbete och bli en aktiv del av vår tribe.